Fint att se er här, alla som har kommit ikväll. Men vi ska i förra veckan så hade vi ett bibelstudium här där vi utgick ifrån Jeremias 32 kapitel. Jag ska gå vidare lite på samma tema, men jag ska läsa andra texter. Men vi kan slå upp Jeremia 32 först, bara för att påminnas just om ämnet. För Jeremia, han fick ju han fick ett uppdrag här, det var att köpa en åker. Det står i vers 8 så här: och min farbrors sons Hanamel kom till mig på vackgården som Herren hade sagt och sa till mig: köp min åker i Anatot i Benjamins land, för du har arvsrätt och inlösningsrätt till den. Köp den därför åt dig. Då förstod jag att det var Herrens ord, och jag köpte åkern i Anatot av min farbrors son Hanamel och vägde upp pengarna åt honom, 17 siklar silver. Sen när man fortsätter läsa texten så förstår man att det handlar inte bara om att köpa en åker, utan vi ser här en förebild på en plan som Gud har. Eller ett första initiativ. Jeremia levde i ett belägrat Jerusalem. Han var själv fånge och var begränsad i sin frihet att röra sig. Men han hade kontakt med himmelens Gud. Och han visste att när Gud talar och Gud bereder något, då gäller det att handla därefter. Och han köpte den här åkern. Så när man fortsätter läsa då, så ser man hur Guds plan, den uppenbaras mer och mer. Och mot slutet av kapitlet så ser man som en befrielse från den här fångenskapen. Juda hade ju fallit, och det berodde ju på avfallet. Man hade lämnat Guds väg. Det är väldigt allvarliga ord som presenteras i kapitlet om hur folket vände Gud ryggen och så vidare. Men mot slutet så ser man ändå hur i vers 43 så står det så här: man ska köpa åkrar i detta land som ni säger är en ödemark utan människor och djur, given i kaldéernas hand. Åkrar ska köpas för pengar, och man ska skriva och försegla köpebrev och tillkalla vittnen i Benjamins land, i Jerusalems omgivningar och i Judas städer, liksom i bergsbygdens, låglandets och Negevs städer. För jag ska göra slut på deras fångenskap, säger Herren. Först då, köp en åker. Det såg ut som ett intet. En liten åkerplätt i detta väldiga rike. Men se vilken betydelse det hade. Vilken signal det sände ut till hela folket på ett sätt. För Gud hade något i beredskap. Och är det inte så också med evangelium? När vi förkunnar evangelium, vi vet att många gånger förkastas det. Många gånger man vill inte veta av det. Vänder det ryggen. Men ändå, så finns det en gudomlig kraft i det hela. Evangelium är en Guds kraft till frälsning. Evangelium är givet oss att dela med oss till människor. Och det kommer aldrig att vara något stort i den här världen. Det kommer aldrig att bli något stort, accepterat och anpassat till den här världen. Men det är en Guds kraft till frälsning. Och det finns ett bildspråk i Bibeln som jag tycker är ganska tydligt. Och det har på ett sätt med det här att göra. Det som ingenting var i världen, det utvalde Gud. Och så ser vi hur Gud tar tag i detta och så börjar han forma, han börjar utrusta, han börjar göra något utav det här, och det är högt aktat inför Gud. Vi ska läsa en del av berättelsen om Noa. När vi läser där, så den är ganska lång i Bibeln, den sträcker några kapitel, men efter att Noa hade gått in i arken, floden den hade fyllt jorden, den hade täckt jorden, alla bergen och så vidare, så gick det en tid och vattnet började sjunka undan. Och då står det så här i första Mosebok 8. Vi kan läsa från den sjätte versen. Det står om två olika fåglar här. Och det står så här: efter 40 dagar öppnade Noa luckan som han hade gjort på arken och lät en korp flyga ut. Den flög fram och tillbaka tills vattnet hade torkat bort från jorden. Det här var den ena fågeln. Och den återkommer i olika bildspråk genom Bibeln. Både i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Och man ser här korpen, den flög fram och tillbaka. Den återvände inte till arken. Den hade på ett sätt inget behov av att komma in i arken igen. Den kände sig hemma där ute. Det vet jag, den kanske slog sig ner på något flytande kadaver eller något annat som låg där och flöt på vattnet. Den sökte sig till allt det där som fanns där utanför. En bild på ett orent djur i Bibeln. En oren fågel. Och sen står det i nästa vers: sedan lät han en duva flyga ut för att se om vattnet hade sjunkit undan från jordens yta. Men duvan hittade ingen plats där hon kunde vila sin fot. Det är så talande. Utan den kom tillbaka till honom i arken eftersom vattnet täckte hela jorden. Och då räckte Noa ut sin hand och tog in duvan till sig i arken. En helt annan bild som ges. En duva. Och den fann ingen vila, den fann ingen plats. Ungefär som vi lever som gäster och främlingar här i tiden. Vi finner ingen plats där vi kan slå oss till ro. Men det finns en ark som vi har funnit. Det finns en ark som har öppnats för oss. En frälsningsark. där vi får komma in, där det finns någon som tar emot oss. Du ser skillnaden här på korpen. Vi ska se lite här hur den presenteras i Bibeln. Och så har vi duvan. Jag ska läsa några citat bara om duvan. Höga visan 2 och 14. Så ser vi det här. Du min duva i bergsklyftan. I klippväggens gömsle. Låt mig se ditt ansikte. Låt mig höra din röst. För din röst är ljuv och ditt ansikte skönt. Alltså, när jag läser det här, det är en sån bild på hur vi förenas med Jesus. Hur vi får gömma oss i klippan Kristus. Den här klippan som rämnade för oss. Duva i bergsklippan, i klippväggens gömsle. Ett annat citat, då har vi Jeremia 48 och vers 28. Överge städerna, står det, och bygg bo i klippan. Vilken uppmaning. Flytta över det till oss idag. Städerna, världen. Allt det här stora, allt det här mäktiga, där allt händer, allt vi tycker att vi behöver. Men göm dig i klippan. Gå ut till honom. Gå till Jesus. Gör som duvan som bygger sitt näste i sidorna på gapande klyftor. Bygg ditt liv på Kristus. Halleluja. Och sen har vi en bild här i som direkt handlar om Jesus. I Matteus 3 och 16. Det här är inledningen av Jesu jordiska tjänst. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen. Och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Duvan, här ser vi som en bild på gudomligheten. Rakt genom Bibeln ser vi det här. Duvan, den är ren. Duvan, den handlar om Guds gemenskap. Duvan, den är utsatt på många sätt. Men den har sin trygghet i klippan. Klippan skyddar henne. Klippan bevarar henne. Kär Jesus. Duvan användes ju också i offertjänsten. Och det står ju i Moseböckerna hur man ska offra ett får och en duva. Har man inte råd med ett får så ska man ta två turteduvor till brännoffer och syndoffer. Och så ska prästen bringa försoning då. Kära Gud. Och det står om Jesus när han bars fram utav Maria och Josef då, bars fram som barn i templet. De hade inget får. Det står att de hade två turturduvor. Och det här var alltså himmelens och jordens skapare som trädde fram här på jorden i fattigdom, i ödmjukhet, som allas tjänare. Och det här är en bild som följer Jesus livet igenom. Människosonen har ingen plats att vila sitt huvud. Så. Och så vidare. Och jag tycker det är oerhört inspirerande att läsa de här olika berättelserna och bilderna som används i Bibeln då utav duvan. Kära Gud. Det här gudomliga som kommer fram. Sen har vi då korpen. Eller fåglarna som det står ibland. Det står i första Mosebok 15 och 11. Och det här är ett kapitel där Abraham, han har ett speciellt möte med Gud. Där man sluter ett förbund. Det är ett mäktigt ödesmättat kapitel. När man läser den här kampen som Abraham genomgår vid det här tillfället. Och då står det så här i vers 11, första Mosebok 15 och 11. Rovfåglar slog sig ner på de döda kropparna. Men Abraham drev bort dem. Så rovfåglar slog sig ner på de djur som Abraham hade förberett där som ett offer åt Herren. De slog sig ner. De skulle alltså förstöra det här förbundet som var på väg att ingås här. De skulle göra allt i sin makt och för att om inte göra det som var på gång. Vi ser här en diametral motsats till duvan. Guds fiende på ett sätt. Jag tänker också på en bild som när Josef, han satt i fängelse i Egypten. Vad hände då? Han hade två medfångar. En av dem var bagare. Och den här bagaren hade en dröm som gjorde honom bekymrad. Och då står det så här i första Mosebok 40, vers 17. I den översta korgen fanns det alla slags bakverk som farao brukar äta. Han var alltså faraos bagare. Han bakade åt kungen. Men fåglarna åt dem ur korgen på mitt huvud. Här ser vi återigen en bild på fåglarna. Hur de berövar. De skapar död och förintelse. De åt dem ur korgen. Och det här var ju en bild då på hur han skulle avrättas inom några dagar. Vilket också skedde när vi läser berättelsen. Jag ska läsa ett citat till här i Hesekiel. Bara en vers. Hesekiel 31. Här berättas det om ett väldigt träd. Och vers 6 så står det. Alla himlens fåglar byggde sina bon bland grenarna. Alla markens djur födde sina ungar under dess grenar. Och i skuggan av det bodde alla de stora folken. Ett stort mäktigt träd med grenar som sträcker sig ut. Och fåglarna bygger sina bon. Man läser sammanhanget, man ser att det här är ju en bild på ett världsrike. Kär Gud. Som blir en plats då för alla dessa varelser och så djuren och himlens fåglar bygger sina bon. Det här presenteras på ett sätt också i Daniel. Vi ska ta med det också. Innan vi går in i Nya testamentet. Daniel kapitel 4. här är kungen då som har en syn som gjorde honom väldigt orolig. Från vers 7. Här är den syn som jag hade på min bädd. Jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden och det var mycket högt. Trädet var stort och väldigt och så högt att det nådde till himlen och syntes till jordens ände. Lövverket var vackert och det bar så mycket frukt att det hade mat åt alla. Markens djur fann skugga under det och himlens fåglar bodde på grenarna. Allt levande fick sin föda från det. Och sen får ju kung Nebukadnessar här då betydelsen om hur han var det här trädet. Stort och mäktigt rike. Och vi vet, han var ju tidigare i den här drömmen han hade om den här bildstoden, så var ju han själv huvudet av guld. Alltså det mäktigaste riken av riken som existerade. Och det här är också ett tillhåll då för alla himlens fåglar som det stod här. Vi försöker koncentrera oss kring fåglarna här nu och just det här. Kära Jesus. Jag tänker på det här som jag sa inledningsvis, det som ingenting var utvalde Gud. Inte för att det ska bli något stort i tiden, men för att det ska förbli stort i Guds ögon. Verkligen. Och det som är stort i Guds ögon, det är ofta ringa i världen. Jag tror det är viktigt att påminna om de här sakerna. För att en sak som är stort, ta det här, där två eller tre är samlade i Jesu namn. Det är väl något av det största som finns. Att ha Jesu närvaro. Det är det som öppnar för under. Det är det som öppnar för människors frälsning. Evangelium är en Guds kraft. Inte till världsherravälde. Inte till allt det här. Utan till människors frälsning. Kära Jesus. Och här finns det ständigt en konflikt mellan världen och församlingen. Ständigt. Och de kan aldrig, aldrig förlika sig. Och bli liksom, vad ska man säga, ett. I verksamhet, ett i substans eller vad det vara må. Utan det är två skilda skapelser. För när vi kommer till Jesus, då blir vi nya skapelser i honom. Nya skapelser i Kristus. Det gamla är förgånget. Och då vänder vi inte tillbaka till. Utan vi söker hela tiden Guds väg. Guds rike. Guds principer och så vidare. Halleluja. Vi ska gå till Matteus 13. Det här är ett kapitel som har många utav Jesu liknelser. Och den första liknelsen som presenteras här handlar om såningsmannen som gick ut för att så. Såningsmannen, det är ju Jesus själv. Det förklaras i texterna. Då står det så här i vers 4. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom åt upp det. Det här var ju något negativt. såddes vid vägen. Utsädet såddes vid vägen. Alltså det hamnade en del på vägen. Och så står det, fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla. Och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen sveddes det. Och eftersom det saknade rot vissnade det bort. Vi ser, fåglarna åt upp det. En del vissnade bort. Och en del föll bland tistlar. Och tistlarna sköt upp och kvävde det. Här ser vi tre jordmåner. Tre saker som händer då med det som såddes. Som Jesus varnar för. Det här kommer att ske. Det här kommer ni att se. Fåglarna kommer att äta upp det. Och vilka representerar då dessa fåglar? De här som kommer och berövar och tar det Gud har sått. Eller det som är utsädet så att säga. Det vissnade bort. Och så det här som kvävdes. Jesus ger förklaringar också till den här liknelsen. Om vilka olika ting som omger oss och som drabbar oss kan beröva då det vi har fått av Gud. Kära Gud. Men nu handlar det om fåglarna. Fåglarna kom åt upp det, står det. Vi ser här i den första liknelsen i det här kapitlet hur Gud eller Jesus varnar för utvecklingen. Han varnar för det som lärjungarna skulle få möta. Sen står det längre fram i kapitlet här, vers 32. Matteus 13:32. Slocknar den här ska vi se. Halleluja. Eller 31 kan vi läsa. Han lade fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön. Men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter. Och blir ett träd. Så att himlens fåglar kommer att bygga bo bland grenarna. Den här liknelsen har jag läst många tolkningar av. Man ser det som något hur evangelium breder ut sig och övertar jorden till sist då. Men när jag läser om fåglarna, när jag läser och försöker hålla den princip och det tankemönster som Bibeln ger oss. Först ser vi här ett stort mäktigt träd som breder ut sig över hela jorden. Ett grenar som täcker och som blir tillhåll för fåglar. Jag tror att här är också en varnande text som Jesus ger om hur evangelium kommer att utsättas för alla slags ideologier och inflytande från den här världen. Man försöker blanda ihop kultur och religion och så vidare och skapa ett rike så att säga, en makt där alla ska rymmas, alla ska kunna samlas och vara med varandra och hitta sin plats i de här grenarna. Fåglarna är verkligen inte duvor. Fåglarna är verkligen inte Guds utsända. Nej, de kommer inte på det här sättet enligt Bibeln. Utan där ser vi hur evangelium sprids. Det är på ett helt annat sätt. Det är ett helt annat motstånd från världen. När du kommer med ett rent och klart evangelium, då är det ett omvändelsens budskap. Det är ett budskap som handlar om att vända om från sina synder. Och det hittar du inte i en sån här liberal religion där alla ska kunna samlas utifrån sitt, alltså sin tro, sina känslor och så vidare. Det blir ett träd. Det var ju tänkt att vara en växt. Senapskorn växte upp. Det blev det största av köksväxter. Och så blir det något annat. En abnorm tillväxt. Det blir till ett träd. Ett avfall. Kär Jesus. Och så har vi vers 33 också. Ännu en liknelse gav han den. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Läs om surdegen i Bibeln. Skaffa bort all surdeg, kan vi läsa. Inför större högtiden, eller osyrade brödets högtid. Det var så viktigt att få bort allt, alla rester, allt som kunde gömma sig på olika sätt. Utav det jästa produkterna, utav tillsatserna, utav allt det här. Och så handlar det om att presentera ett osyrat bröd, evangelium, det rena mjölet. Det som Abraham bad Sara, hon fick var det 3 mjöl, eller 3 mått mjöl, så skulle hon tillreda bröd och kakor till Herren som var på besök. Det var ett osyrat bröd. Och det här möter vi gång på gång i Bibeln också. Det osyrade, det rena. Så fort gästen kommer in, surdegen, så är det något som är främmande för Guds rike. Främmande för det som Gud vill. Församlingen är avskild. Församlingen är dyrt köpt utav Gud. Allsammans blir syrat. Ser alla de här tillsatserna som skapar de här religionerna och avfallet. Kära Gud. Jag ska stanna där. Vill du få med de här bitarna i det här studiet vi har haft? Tänk på Jeremia. Han köpte en åker. En liten oansenlig jordbit. Halleluja. Men det betyder oerhört mycket i Guds ögon. Ditt liv, din tjänst, den är oerhört värdefull inför Gud. Allt vad du gör i det lilla, dina böner, allt det här som Gud bygger upp i ditt liv, det är värdefullt. Halleluja. Det kan tryckas ner och många tycker att, ja, men hur slösar du bort ditt liv? Det är väl inget. Men du, Det handlar om att se med Guds ögon. Kära Gud. Amen. Vi stannar där. Och vi tackar dig Fader i himmelen. Tackar att vi fick dela ditt ord den här stunden, Herre. Och påminna, Herre, ytterligare om din nåd, om din trofasthet, Herre Jesus. Om hur du väljer ut, Herre Jesus. Om hur du utrustar, Herre. Halleluja, jag prisar och lovar dig. Vi tackar dig för Golgata, Herre Jesus. Tack för den seger du har vunnit, Herre Jesus Kristus. Tack för blodet som rann på Golgata, Herre Jesus. Jag lovar dig, jag prisar dig, Herre. Tack att du bevarar oss, Herre Jesus Kristus. Inför dig. I ödmjukhet, Herre Jesus Kristus. Halleluja, tack att vi får se din nåd. Se dig som du är, Herre Jesus. Halleluja, jag prisar dig. Och vi ber dig, Herre Jesus. Låt ditt ord, Herre Jesus, få verka i oss, Herre. Tack att du hör bön, Herre Jesus Kristus. Ta hand om församlingen, Jesus. Ta hand om arbetet, Herre Jesus. Ta hand om våra vänner runt omkring, Herre Jesus Kristus. Jag lovar dig. Halleluja, hjälp oss, Herre, att vi får ha detta Maranata-rop levande inom oss, Herre Jesus. Att vi får samla skatter i himlen, Herre Jesus Kristus. Och se, Herre Jesus, med trons ögon framåt, Herre Jesus Kristus. Åh, Herre, vi väntar dig. Du ska komma snart igen, Herre. Halleluja, hjälp oss att hålla det budskapet levande, Herre Jesus. Halleluja, vi prisar dig, vi ärar dig. Tack för seger i ditt namn, svär vi dig. I Jesu namn. Amen. Amen.